Nu kommer lite lyssnarinformation innan vi börjar med dagens avsnitt.
Ja, för vi heter ju Gigwatch-podden. Vi har ju precis, som ni har märkt, dykt upp i radiot allas poddfeed. Och som vi nämnde lite snabbt i förra avsnittet är att vi har precis flyttat hit. Vi kommer börja posta här och vi kommer också släppa våra avsnitt på Spotify och på vår egna hemsida. Och vi är jätteglada för att vi får vara med i Radio åt allas feed. Så vi tycker det är en jävligt fet grej att samla vänsterpoddar tillsammans och på det sättet typ skapa ett ekosystem för vänster idédebatt.
Ja, här finns ju många favoriter som eld och rörelse och rekreation till exempel. Man kan också få lokalnyheter från de tre storstäderna i Sverige hittills. Det kanske blir fler.
Mm.
Ja, så det känns väldigt kul.
Jättekul.
Ja, vi heter ju då Gigwatch. Vi är en liten ideell förening som har funnits sedan 2019. Och vi bevakar och granskar plattforms- och gig-ekonomin i Sverige på lite olika sätt. Och förutom den här podden så har vi lite annan verksamhet. Vi har nyhetsbevakning, ibland så gör vi studiecirklar eller lite andra events och så.
Vi har lite föreläsningar, så om man är en organisation eller vad som helst som vill veta mer om detta så kan man mejla oss. Eller skriva till oss på något sätt.
Vår mailadress är gigwatch.se@gmail.com. Och ni hittar oss också på sociala medier. Och vi tycker det är jättekul att komma ut och föreläsa, så det gör vi väldigt gärna.
Exakt. Om ni lyssnar på det här och tycker att fan vad intressanta ämnen, eller gud vilka trevliga människor det här verkar vara, då får ni jättegärna höra av er och bli medlemmar.
Vi kan också säga lite kort om podden. Att det förra avsnittet handlade om Spotify och den typen av plattform. Det kommer vara lite blandade teman. Generellt så pratar vi om arbete och teknik ur olika infallsvinklar.
Ja.
Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch. Hej och välkomna till Gigwatch-podden. Och idag sitter jag, Ella, här med Filippa.
Hej, hej.
Och så har vi en gäst, Serin Kjellik från Transportarbetarförbundet.
Hallå.
Välkommen.
Hej. Tack.
Det känns jättekul att du kom hit idag och pratar med oss. Transportarbetarförbundet är ju det fackförbund inom LO där flest, inom ert avtalsområde är ju väldigt många plattformsföretag aktiva.
Exakt.
Så ni har mycket insyn i den här branschen, eller vad man egentligen ska kalla den. Så det ska bli jättespännande att prata med dig idag.
Verkligen. Kul, tack.
Vi kommer prata en hel del om Foodora och ert kollektivavtal med det företaget. Men också en del om Volt, utvecklingen med workforce management, hur det går till och hur du ser på utvecklingen inom plattformsekonomin mer generellt.
Och massa mer. Varför upphandling suger. Hur mycket man egentligen tjänar som bud.
Ja.
Så häng med!
Jag jobbar som utredare på Svenska Transportarbetareförbundet, som är ett LO-förbund. Och vad gör jag där? Jag gör allt möjligt, brukar jag säga. Men en grej jag gör är att jag jobbar mycket med företag som kallas för plattformsföretag.
Ja.
Och jobbar mycket med de frågorna, helt enkelt.
Är det frågor ni har jobbat med länge på transport?
Det skulle jag säga. Vi har nog jobbat med de frågorna sedan kanske 2016.
Mm.
När vi först började se väldigt många matbud ute på våra gator.
Ja. Vad var liksom, hur gick snacket på transport och på LO då?
Jag skulle säga att snacket på LO kanske inte var helt där ännu. Men snacket på transport var ju att vi hade lokala ombudsmän som mer eller mindre liksom jagade Foodora-bud på gatorna.
Okay.
Och ville helt enkelt hjälpa dem. Och som skickade flera gånger sådana konkreta liksom förhandlingsframställan om att teckna kollektivavtal med Foodora.
Okej, vad spännande. Vad fick de för respons då?
Men då var det ju att nej, men vi kan inte teckna kollektivavtal. Det funkar inte för oss som företag.
Okej, och vad, och så för att de hävdade att de inte var arbetsgivare, gissar jag.
Just Foodora var ju arbetsgivare, vilket var en...
Redan 2016?
Ja, det var de.
Okej.
Så de har varit arbetsgivare sedan början, men jag tror de själva ansåg att de inte var ett företag som kanske ska liksom leva upp till den svenska modellen.
Okej. Det var inte så liksom en juridisk, ett loophole de hade försökt hitta, utan de bara sa, nej,
vi är inte exakt, så intressant. Så var det.
Nej, den har man ju hört några gånger i andra sammanhang också.
Ja, precis. Men det känns jättekul att du är här, Sirin. För alltså, just Transportarbetarförbundet är ju det förbund inom LO där liksom flest av plattformsföretagen verkar inom ert avtalsområde. Vill du berätta lite om hur ni ser på plattformsföretagen och gigarbete mer generellt?
Mm. Vi kallar ju inte de här företagen för gigföretag, och det gör vi av den här anledningen att vi upplever att när man jobbar på de här företagen så jobbar man där dag in och dag ut, flera dagar i veckan, flera månader ihop. Alltså sammanhängande. Och ett gig i våran bemärkelse är ju någonting man gör lite då och då. Den har liksom en startpunkt, en slutpunkt. Man bestämmer själv när man vill genomföra ett gig till exempel. Alltså musiker bestämmer själv när man vill genomföra ett gig. Så av den anledningen så vill vi inte kalla de här företagen för gigföretag. Så vi har valt att kalla dem för plattformsföretag snarare.
Okej, för att det liksom legitimerar deras... deras sätt att se på arbetarna, typ.
Precis, att de känner att så, men vi är gigföretag, så kan man ju på något sätt då säga så här, vi behöver inte teckna kollektivavtal för vi är ett gigföretag.
Ja.
Och vi menar ju då på att de jobbar ju precis på samma sätt som i alla andra branscher och i de andra företagen som är organiserade. De bara kallar sig för något annat för att kunna kringgå så kallade systemet, kan man säga. Så därför vill vi kalla dem för plattformsföretag. Så vi säger ju till exempel att Foodora inte är ett gigföretag, för att vi ser ju ändå att de fortfarande erbjuder någon form av plattform och där det finns någon form av teknisk lösning fortfarande, och där det också finns någon form av algoritmisk ledning av personalen. Så på så vis kan de fortfarande kanske benämnas som plattformsföretag, men inte nödvändigtvis ett gigföretag.
Ja, jag tänkte lite på det. Det finns ju också andra typ närliggande företag inom transports liksom, avtalsområde. Mm. Jag tänker på last mile-branschen eller kanske andra som matbudsföretag, kanske Mathem eller liknande.
Tip-tap till exempel.
Exakt. Ja. Mm. Vad skiljer de från plattformsföretagen?
Tip-tap ser vi ju också som ett plattformsföretag.
Absolut.
Men om man skulle ta till exempel ett företag som jag också tycker... Jag tycker det är så himla svårt också med de här... Jag måste säga att jag själv tycker att det är svårt. Mm. Vi har till exempel Instabi som är ett last mile-företag som ganska nyligen tecknade kollektivavtal. De tecknade kollektivavtal för cirka 1,5 år sedan med oss.
Mm.
Och det är ju ett företag som består av Budbee och Instabox som då slagits ihop. De använder ju också i mångt och mycket alla de här tekniska lösningarna som jag pratade om.
Mm.
Men jag skulle inte kalla dem för plattformsföretag bara för det. Och jag tror de själva inte heller skulle göra det. Och det var en tidpunkt när vi faktiskt kallade dem för plattformsföretag. Mm. Och de var riktigt arga på oss för att vi gjorde det. Så det är svårt med de här gränsdragningarna.
Ja. Varför blir de arga av att bli kallade plattformsföretag?
Jag tror att både gigföretag och plattformsföretag har en negativ klang hos väldigt många.
Ja.
Så jag tror att företag som till exempel Instabox, dåvarande Instabox, kände så här, vi vill inte bli förknippade med det här.
Just det. Men om de får välja fritt, vill de bli kallade typ techföretag, tror du? Eller?
Det tror jag. Jag tror många av de här företagen vill kalla sig för techföretag. Vi erbjuder en extraordinär lösning som inte finns på marknaden, och så vill de göra det till sin nisch.
Mm.
Medan vi är så här, men ni jobbar precis samma sätt som alla andra företag, sluta.
Ja, verkligen. Kom på något nytt.
Exakt.
Är det här ni kallar innovation? ja, men precis. Alltså, vi pratade ju lite innan vi började spela in om algoritmisk arbetsledning.
Mm.
Och det är ju något vi också varit inne en del på i podden. Om hur det skiljer sig mellan olika plattformsföretag. Men det var spännande att höra liksom, från dig som kanske har mer insyn i hur ser till exempel Foodoras algoritmiska styrning ut?
Ja. Det kanske inte jag kan prata om så här i en podd.
Nej, fan.
Men det jag kan säga är att det vi ser är att, och det är det som också många andra företag redan gör, det är att man använder sig av stora mängder data för att till exempel kunna arbetsleda. Man kan se ganska tydligt så här, men ta Instabox till exempel.
Mm.
De kan säga så här, måndagar efter löning, då kommer vi ha peak arbetsbörda. Då måste vi ha jättemånga förare ute på våra gator som kör paket. Mm. Och det kan man se genom all data man samlar in. Och på samma sätt jobbar ju Foodora. De kan se att till exempel fredagar efter 7 så är det jättemånga som beställer mat. Och utifrån det så bestämmer man då vilka som ska jobba och när de ska jobba och hur mycket de ska jobba. Så man använder stora mängder data för att kunna arbetsleda. Helt enkelt.
Och lite en följdfråga. Du säger att du kanske inte kan gå in på detaljer om hur det funkar. Men vet ni i detalj hur det funkar?
Vi har ju med de företag vi har kollektivavtal med ganska bra insyn. Dels för att de måste ha den här transparensen med oss. Men också genom så här olika förhandlingar. Vi MBLar hela tiden. Vi ställer krav på att de ska redogöra vissa saker för oss. Och sen är det som kan vara en nackdel är då att vi märker ju inte hela tiden eller varje gång de gör överträdelser av kollektivavtalen. Så det viktiga är att ha till exempel lokala platsombud som skulle kunna då berätta för oss att här, men nu ser vi att de gör någonting konstigt. Så. Mm. Men annars, de gånger vi får reda på att företagen som vi har kollektivavtal med kanske beter sig på ett sånt sätt som inte är i linje med kollektivavtalet, då förhandlar vi ju direkt. Mm. Och då är det någon form av skadestånd eller att vi behöver någon insyn eller något sånt.
Hur funkar det med platsombud? Mm. Vi får då, när de inte har en arbetsplats, liksom, staden är deras arbetsplats.
Jo, men det funkar ganska bra. Dels för att de vi har är, de är väldigt så här, sociala genier. Men de har
ju... Den bästa typen av folkligt.
Exakt.
Verkligen.
Men dels har de ju fått utbildning. Alla har ju fått utbildning av oss. De har ju fått, vi kallar det för startpunkten. Vilket innebär att de får en ganska lång utbildning i så här, vad är facket i Sverige? Hur fungerar det? Vad är ditt ansvar? Vad har du själv för rättigheter? Och så vidare och så vidare. Sen så har vi också utbildningar för de som då blir arbetsplatsombud. Och sen så har de ju väldigt bra kontakter med våra avdelningar. Så de är hela tiden förankrade gentemot avdelningarna. Och sen så de har sina WhatsApp-grupper de kommunicerar i. De pratar med varandra utanför restaurangerna. Så jag var ju i Uppsala häromdagen och pratade då med vårt arbetsplatsombud där. Och det var verkligen så att han stod mitt på torget och så kom det bud fram till honom. Mm. Och bara, men där är han, kom. Typ så här. Och så bara, där är han, kom. Så alla hade koll på vem han var. Det behövs den formen av liksom, sociala genier helt enkelt.
Mm. Ja, verkligen.
Skulle du säga att det, liksom, förutsättningarna för organisering hos Foodora skiljer sig mycket åt från typ andra företag ni jobbar mot?
Det skulle jag säga, och det har att göra med, det är flera olika perspektiv i det här, och det är liksom botten i olika lager. Men en grej är ju arbetskraften i sig, som är, de flesta är ju, det är ju väldigt få som är svensk etiskt svenskar som jobbar för Foodora, och även liksom generellt matbudsbranschen är väldigt få som är liksom etiska svenskar som jobbar för de här matbudsföretagen. Det är svårt att dels kommunicera, dels förklara vad facket är för någonting, och förklara liksom innebörden av vad facket är. Man har kanske väldigt dålig erfarenhet från sitt eget hemland. Men sen upplever jag också att vi som fackförbund är inte så bra på att kommunicera med dem. Alltså vi anpassar inte vår kommunikation utifrån de förutsättningarna. Jag skulle önska till exempel att vi hade mer information på engelska till exempel. Men det är min, det är min liksom, personliga åsikt. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Det andra är att de har inte så höga löner på matbudsföretagen. Så det är inte som att man tjänar 30 000 i månaden där. Utan man har oftast deltidskontrakt. Så om du har en deltidskontrakt på... Alltså en heltidslön på Foodora, bara grundlön, ligger på ungefär 29 000 kronor.
Mm.
Det är om du tar bort liksom, men vissa tillägg. Men då kan, om du har en heltidsanställning på Foodora så kan du ändå komma upp i typ 29 000 800 kronor tror jag det är. Så det är ganska ändå... Kejlan. Och det här förutsätter att man har vissa leveranser, alltså man har ett snitt på ungefär 3 leveranser i timmen. Men många Foodora-buden har ju inte heltidsanställningar, så de är deltidsanställningar. Vilket gör att liksom din månadslön är inte så hög kanske.
Nej.
Och då är det svårt att tänka så här, men vet du vad, jag ska vara med i facket och betala ganska typ ett par hundra kronor också till facket av den här lönen som jag tjänar in. Så bara där har vi liksom ett litet problem kan man säga. Nu anpassar vi ju våra ersättningar till facket utifrån vilken lön man har, så tjänar man lägre då betalar man lägre till facket. Men det är fortfarande mycket pengar för dem. Och det tredje jag skulle säga som också ett stort problem, de här buden har oftast inte problem med frågor om till exempel arbetsmiljö. Det är någonting som de bortprioriterar. Det är ingenting de kommer att klaga på till oss. Det är ändå ganska arbetskraftsmässigt så är det en arbetskraft som är väldigt så här, tacksamma för att de har fått jobb, de är tacksamma för sin tillvaro och de skulle nödvändigtvis inte vara de som klagar. Så jag skulle säga att de skulle inte komma till facket och säga jag är jättebesviken på min arbetsmiljö. Det är inte det första de kommer att säga, utan de är mer besvikna över att de inte har fått fler timmar i sitt kontrakt till exempel, eller att de inte har fått ett högre arbetstidsmått i kontraktet, för det är det de vill ha. De vill ju ha högre arbetstidsmått för att kunna få en högre månadslön. Och det är frågor som våra ombudsmän inte kan hantera, för det är fullt lagligt. Enligt svensk lag så får de ha 0 timmar i kontraktet. Det går. Så det är jättesvårt för våra ombudsmän att gå in i en förhandling och säga, vet ni vad, den här personen kräver det här. Ni måste fixa det. De har liksom ingen laglig liksom grund att stå på där. Så de frågorna som Foodora-buden också vill att vi kämpar för, det är inte nödvändigtvis frågor som vi kan faktiskt hjälpa dem med.
Nej.
En annan sån stor fråga som de har bett om tidigare, som jag inte tror är lika stor längre, det är till exempel få hjälp med uppehållstillståndet.
Just det. Ja,
och det är också någonting som våra ombudsmän säger, men det här är en fråga jag inte kan röra. Alltså det är lite liksom så. Och så kan man också tänka på att de flesta, i alla fall av våra ombudsmän, de som är anställda lokalt, de har väldigt många ärenden redan på sitt bord. Så då tenderar de ju att göra någon form av prioritering. Och då prioriterar man kanske de här ärenden som man vet att man kommer klara av eller vinna och så. Och då hamnar de ärenden längre ner på listan.
Just det. Ja. Men ja, vad tänker du liksom? Jag tänker att det har funnits sånt typ inom LO, så här fackligt center för papperslösa till exempel. Alltså möjligheter att få till exempel juridisk rådgivning när det kommer till liksom, arbetstillstånd eller liknande. Liksom. Tror du att det är något som skulle kunna vara möjligt att facket kan göra, alltså med den typen av frågor som är liksom, det handlar ju om ens arbetsliv på ett sätt, men det är liksom en annan laglig zon typ, eller hur man ska säga.
Absolut, jag tror man skulle kunna använda facklicenter för papperslösa på ett mer strategiskt sätt, det tror jag. Jag har väldigt lite insyn i hur de jobbar och vad de har liksom befogenhet över, men jag tror det skulle kunna vara en sån, precis en sån väg.
För det känns som en svår grej i liksom generellt i facklig organisering när det handlar om grupper som flera problem och inte bara sin anställning eller sitt arbete. Det är svårt att gå in och vara en juridisk hjälp på ett område när det kanske är det andra området som uppehållstillstånd eller migrationsfrågor som kanske är det som upplevs som mest akut eller farligt. Liksom.
Att det är, liksom, det är inte bara relationen till arbetsköparen utan det är också relationen till staten.
Som ni säger, de har ju oftast flera olika lager av problem.
Ja, vi tyckte det var intressant att du sa att, arbetsmiljöfrågor till exempel inte högst upp på ens priolista och kanske inget... Det är inte det mest akuta problemet. Liksom. Men vad tror du ligger bakom att den här känslan att jag är typ glad att ha ett jobb?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har också tänkt på det väldigt mycket. Jag tror man generellt är liksom tacksam av att man har ett jobb. Det jag upplever också med många generellt som jobbar inom den här sektorn. Det är att man är väldigt tacksam för att man har fått ett jobb och man trivs väldigt bra de första kanske 6 månaderna. Och sen efter 6 månader så börjar man se problem och så. Och det är, jag tror att det är ganska naturligt också. Det funkar ju lite så på alla arbetsplatser. Att man är jättenöjd över sin arbetsplats i början. Men sen börjar man så här hitta massa problem. Så jag tror att i början så är man nog väldigt tacksam. Man är glad för att man har fått ett jobb. Och man kan se att, med Foodora specifikt, om vi tar Foodora som ett exempel. Jag tror det är så många bud upplever som tacksamt där. Det är just att de anställer. Att man har en anställning i grunden och att man har möjlighet att få en fast anställning. För efter 12 månader så ska du få en fast anställning enligt lagen. Och det tror jag är tacksamt för många av de här buden. Att de känner, gud, jag får en fast anställning, vad skönt. Ja. Så man är liksom tacksam över det här minimum, så att säga.
Men kan man få en fast anställning med liksom 0 timmar garanterat i månaden?
Det kan man få in en svensk lag.
Det blir liksom en filosofisk fråga.
Ja.
Jag är fast anställd, men jag kanske aldrig får jobba någonsin.
Ja, men precis. Men då, det förutsätter ju att du har en månadsanställning. Alltså du har en anställning som inte är en timanställning. För om det är en timanställning, då räknar man ju inte varje månad som en sån utan man räknar timmarna snarare.
Mm. Ja, så då kan det ta mycket längre tid innan man kommer ut i det måttet.
Liksom. Exakt.
Ska vi kanske gå vidare och prata lite om kollektivavtalet på Foodora?
Mm, ja.
För nu är det ju liksom femårsjubileum va, sen det...
Fyra år.
Ja, ah, just det. Ja. Gud,
det tecknades 2021.
Ja.
Exakt. Och det kommer löpa ut nu under april 2025. Har du varit med under hela den här processen med kollektivavtalet?
Ja, det har jag.
Ja, berätta allt.
Alltså, som jag sa, det började ju med att vi hade lokalanställda som mer eller mindre sprang efter de här buden och ville prata med dem. Vi hade riktiga såna eldsjälar i början som jobbade mycket. Mm. Men sen, vi började ju prata med dem någon gång 2020, 2019, 2020 på riktigt. Och det var ju samband med att de fick en ny vd.
Mm.
Och de, jag tror också att det var att man ville få ett schysstare varumärke helt enkelt också.
Mm.
Bland annat liksom kunna vinna upphandlingar. Men sen var det också mycket tack vare Foodora-buden i Norge som då strejkade och fick till ett kollektivavtal.
Ja, just det. Okej, vad spännande. Lite så spridningseffekt.
Precis. Och Foodora-buden i Norge var ju, jag vet inte hur jag ska förklara det på ett PK-sätt, men det var ju normen. Alltså det var ju liksom normen som gillade att cykla typ. Som visste vad de hade för rättigheter. Och som kunde organisera sig.
Ja, precis.
De visste vad organisation var för någonting, organisering var för någonting, och de organiserade sig utifrån det. Så det var ju de förutsättningar som gjorde att vi bara, men nu måste ni teckna. Så här funkar. Och det var ju den vevan jag började på Transport, så innan dess hade inte jag jobbat på Transport. Jag hade jobbat mycket mer med så här frågor som rör svenska modellen och svenska arbetsmarknaden, men jag hade inte jobbat specifikt på Transport. Och då fick jag ganska snabbt gå med i den gruppen då. För det är också väldigt ovanligt för Transport. Transport, när de tecknar kollektivavtal, så tecknar de kollektivavtal lokalt. Och då är det en lokal ombudsman. Den identifierar ett företag som inte har kollektivavtal. Mm. Den skickar en förhandlingsframställan och sen så tecknar man ett kollektivavtal. Men nu är det så här, vi bara, det här är en extraordinär situation. Så vi tillsatte en grupp centralt på förbundskontoret som skulle jobba enbart med Foodora. Och jag var en del av den här gruppen.
Okay.
Så det blev liksom en mycket större grej. Som hela förbundet var på något sätt involverat i. Vi hade ju bland annat de här kampanjerna i tunnelbanan där vi försökte organisera dem. Vi sänkte vår fackmedlemsavgift så att de skulle kunna organisera sig enklare hos oss. Vi hade radioreklam för dem på olika språk. På arabiska hade vi bland annat.
Mm.
Alltså vi hade erbjudanden om att så här, om de tecknar med Autoir så blir de första 6 månaderna är gratis. Alltså det är mycket sådana. Vi hade mycket sånt.
Ja.
Och så började jag prata med väldigt många bud. Och vi började organisera dem. Vi hittade några riktiga bra liksom, kämpar. Mm. Som vi använde oss av för att organisera buden. Bland annat Anders Teglund, som ni kanske känner till.
Ja,
absolut. Känd från podden.
Ja.
Jag är ju omnämnd i hans bok.
Ja, just det.
Ja. För jag ringde ju på honom när han var så här, han cyklade på Göteborgsbron. Heter den så?
Älvsborgsbron.
Jag som är liksom från Göteborg borde ju veta vad den heter. När han bara, jag cyklar just nu på bron, men visst jag kan prata. Så jag ringde honom och jag ringde flera och så pratade vi. Så det var den vägen det liksom började. Mm. Och sen så 2021 så tecknade vi till slut kollektivavtalet. Och då använde vi oss av i mångt och mycket avtalet som var från Norge som någon form av mall. Så vi tog det som inspiration. Mm. För det här blev ju på något sätt ett helt nytt kollektivavtal för oss. Det var inte, vi har ju våra kollektivavtal liksom 100 år gamla. Vi tar ju bara ett gammalt kollektivavtal så förhandlar vi om det på något sätt varje år. Men det blev så här nya, helt nya villkor för oss. Så det blev helt nytt. Så det var så det gick till, helt enkelt.
Och vad är det som är det nya? Förlåt. Vad är det som är det nya i villkoren liksom?
Det nya för oss blev ju att det var en helt ny bransch.
Mm.
Det var en helt ny yrkesgrupp. Vi hade ju inte cyklar. Alltså cykelbur hade vi ju inte.
Nej.
En annan grej som var helt nytt var ju till exempel provisionslönen, alltså leveransersättningarna. Det hade inte vi i några andra kollektivavtal. Alltså hur skulle det fungera?
Och sen, var det något som var liksom en målsättning att få bort provisionsbetalningen? Eller hur såg ni på det?
Jag tror inte vi hade en sån målsättning. Dels, vi försökte ändå vara, alltså, gå företaget till mötes ganska mycket. För oss var det viktigaste var att få till ett kollektivavtal utifrån. Som fackförbund så får man ju insyn i ett företag på ett helt annat sätt genom kollektivavtalet. Och vi kan ju ha arbetsplatsombud och så. Mm. Det kan vi inte annars. Så det viktigaste för oss var att faktiskt få till ett kollektivavtal som var ändå tillräckligt bra så att vi kunde stå upp för det. En sån sak var till exempel tjänstepension, att man fick in det, man fick in rättssemesterersättning och sådana saker. Olycksfallsförsäkring hade de inte tidigare. Vi försökte gå dem ganska mycket till mötes då vad gäller just provisionsdelen. Men en sån sak som vi fick in var ju ändå att det skulle vara en garantiersättning. Att det skulle finnas en garantilön i botten och som bestod av ändå att de skulle få garanterade, då var det 1,5 leverans i timmen. Det var ändå garanterat. Tidigare hade de inte det. Och det var vårt sätt att säga så här, men vet du vad? Ni kan inte bara ha bud där ute på gatorna som inte ens får en leverans. Och då så var det väldigt viktigt för oss att ändå få in det. Den klausulen. Och det var ju det som gjorde att de sen i efterhand var tvungna att börja verkligen personalplanera sina pass. De går det, inte det runt annars.
Nej.
De går inte runt. Det är inte som till exempel Volt som har så här, som affärsidé att de bara låter folk logga in i deras app och så får de vara tillgängliga hur länge som helst. Och sen så makalöst kan det bara dyka upp en leverans. Så har de inte fått lön för den timmen som de har varit inloggade. De har bara fått lön för den timmen eller den tiden när de har gjort den här leveransen. Men vi såg ju till att så här, inga bud ska kunna liksom bara inte göra någonting när de är inloggade. Utan de ska alltid ha pengar för den tiden de är inloggade. Och därför Foodora verkligen måste tänka till nu när de både anställer men också planerar sina pass. För annars går de inte runt.
Nej, verkligen. Det där är ju superviktigt. Alltså, jag tänker att det finns ju en del undersökningar på just när man får betalt per leverans. Sådär, att det är väldigt stor del av arbetsdagen som i princip blir obetald väntetid. Liksom.
Och som leder till jättemycket stress.
Ja, exakt. Exakt. För det är ju helt oförutsägbart. Man kan ju inte veta när nästa leverans, alltså nästa kommer upp i appen. Liksom. Det är ju verkligen.
Jag skulle vilja återkomma till den här frågan om lönen. Och du nämnde siffran typ 29
800 ungefär.
800. Och det är alltså siffran som ni tror är lönen
för en heltid.
För en heltid.
Ja, den utgår ifrån, det här är ju då ett räkneexempel som vi gör. Mm. Men vi utgår ifrån att om de gör i snitt 3 leveranser i timmen på en heltidslön, ett heltidsmått. Mm. Det vill säga att de jobbar 40 timmar i veckan varje vecka. Då tror vi att de sitter på ungefär 29 800 ungefär. 29 000 kan vi säga för att vara säkra. Och det här är bara, då utgår vi ju bara ifrån liksom själva timlönen. Sen så får de ju andra ersättningar. De får ju ersättning för antal år i företaget. Då får de extra kronor på sina timmar. Sen får de också ersättning för till exempel slitage. Men om de använder sin egen cykel så får de ersättning för det. Så det finns ju andra saker som tillkommer. Men om man då gör i genomsnitt 3 leveranser i timmen, 40 timmar i veckan, så tror vi att de hamnar, eller då säger vi att då hamnar de på den heltidslönen. Men sen så är ju garantilönen mycket lägre, men den är lägre än så.
Vad ligger garantilönen på?
Det är väldigt avancerat att förklara, men garantilönen skiljer sig baserat på vilken tid på dygnet och vilken dag de jobbar.
Okay.
Så den är olika. Men jag tror, alltså idag, om jag kollar i kollektivavtalet snabbt här, så ligger garantilönen. Så om man jobbar till exempel en vardag mellan 7 på kvällen och 6 på morgonen, då har man en garantilön på 125 kronor i timmen. Vilket är inte så högt om man jämför med andra branscher. Men säg då att man gör i snitt 3 leveranser i timmen. Då får man 44 kronor extra.
Ja, för du har ju tagit med dig en liten, du hade med dig en liten överraskning till oss i poddstudion. Som nämligen i själva kollektivavtalet.
Ja, och det sa jag var nästan för att tanken med våra kollektivavtal är ju att det bara är våra medlemmar som får se dem. Mm. Det är vi och våra medlemmar som får se dem. Och det är ett kongressbeslut som, och kongressen består ju också av våra medlemmar då.
Ja.
Och det är de som har beslutat att det är så det ska vara helt enkelt.
Ja, det känns ju lite märkligt. utifrån sett. Det kan ju vara som input till er.
Absolut, vi har hört det också. Och jag tror det är några som har börjat tänka till kring det. För att jag tror det också skulle förenkla vårt arbete mer. Men sen tror jag också många fackföreningar, nu vet jag inte om det är schysst att jag säger det här i en podd, så här, men jag tror det är många som också börjar tänka så här, ja men när jurister ringer och frågar saker, då skulle man kunna ta betalt för den informationen till exempel.
Aha, okay. Lite extra inkomster.
Exakt. Vad var lönen nu igen? Väntar du? 5 000 kronor?
Ska vi kolla riktigt långsamt här?
Men jag tänkte fråga, alltså, för nu har vi pratat om matbuden på Foodora. Men det är ju också någonting som har... vi bland annat i Gigwatch har uppmärksammat det, att Foodoras bilbud inte täcks av kollektivavtalet. Mm. Jag vill liksom berätta lite om hur det kommer sig, hur ni liksom fick reda på det eller hur det gick till.
Vi trodde vi var ganska smarta där när vi tecknade kollektivavtalet. Vi sa att om man kör med bil, då ska man täckas av vårt transportavtal som är det största avtalet som vi har. Och där, det är liksom, det är alla truckförare går under det avtalet, alla bilbud, alla som kör för till exempel Instabox, Schenker, DHL, de går under det här avtalet. Så vi bara, yes, vi har kommit åt det problemet också. Men sen när vi väl hade tecknat avtalet, då insåg vi att de har organiserat sig den, på det sättet att de har organiserat bilbuden under ett annat organisationsnummer.
Okej, och för någon som liksom inte håller på och jobbar med de här frågorna, typ, varför spelar det någon roll att det var på ett annat organisationsnummer?
För i inledningen av kollektivavtalet så står det här kollektivavtalet gäller det här företaget med det här organisationsnumret.
Okej,
Det är väl ett ganska vanligt sätt för arbetsgivare att liksom undgå kollektivavtal eller till exempel att behöva anställa någon när LAS-tiden går ut, att man liksom delar upp arbetskraften mellan olika organisationsnummer.
Så är det, och det är jättevanligt inom transportbranschen att man anställer underentreprenörer. Då kan man ju på något sätt kringgå kollektivavtalet, att man anställer någon som inte har kollektivavtal under ett annat företag och så jobbar det här företaget åt dig och du behöver, kan du kringgå kollektivavtal och betala lägre lön till de som jobbar under dig så att säga. Så det är väldigt vanligt, så det här är inte någonting som är liksom någonting som bara Foodora gör, utan det är väldigt vanligt att andra företag gör också det.
Det är väl någonting som de har gjort eller försökt göra i alla fall de senaste åren, att flytta arbetskraft, alltså även då cykelburna bud som omfattas av kollektivavtalet, till någon slags underleverantör.
Jag skulle säga att cykelbuden och mopedbuden gör de inte det med.
Okay.
De kan inte flytta på dem så enkelt till en underleverantör. Vi har inte fått några indikatorer på det. Men däremot, det vi ser ju att de håller på att expandera i Sverige. Och i glesbygden och i mindre städer, där är det mer vanligt att man använder bilar istället för cyklar. För det blir längre sträckor med cyklarna. Vi försöker ju också reglera vissa grejer i kollektivavtalet. En sån sak är att våra cykelbud får ju högre leveransersättning om de cyklar mer än 4 kilometer till en leverans. Och därför märker vi också att Foodora gynnas egentligen av att använda bil på de leveranserna.
Just det.
För att kunna kringgå det här. Så det finns ju sätt att kunna reglera det i kollektivavtalet. Så det är en sån avtalsfråga vi har just nu med dem, där vi säger, gör ni det här? Hur funkar det? Och den dialogen har varit också väldigt transparent, måste jag säga. Så vi har en... Det är väldigt positivt. Vi har en jättebra dialog med Foodora. Det måste jag också verkligen vara tydlig med. Så att den är liksom väldigt öppen och väldigt transparent och vi har en bra relation. Vi försöker också behålla den goda relationen och goda tonen vi har med dem, för att det gynnar alla. Det är också en del av svenska modellen att man ska ha en bra relation. Men vi märker ju som sagt att det är fler och fler bilbud, och det är för att de expanderar. I storstäderna, till exempel Stockholm och Göteborg, där är det fortfarande väldigt många cykel- och mopedbud. Och det har ju att göra med att det är så små leveranssträckor, eller de är väldigt korta i jämförelse. Men sen har det också att göra med hur stadsplaneringen ser ut. Att bilar kan inte gå in och ut på alla gator och liksom köra in och ut. Och det finns ju miljözoner numera i Stockholm som gör att man inte kan köra bil vart som helst.
Nej.
Så därför behöver de ha cykel- och mopedbud också i storstäderna.
Vad tror du, hur ser utsikterna ut att Foodora skulle teckna det här branschavtalet? Eller vad heter det?
Transportavtalet.
Transportavtalet.
För bilbuden.
Bilbuden. Eller tror du snarare på att mer realistiskt att det skulle teckna liksom, att det avtalet jämfört med matbuden skulle liksom, en liknande modell för bilbuden?
Jag tror, som sagt, vi har varit en schysst dialog med dem, och den är väldigt öppen. Och vi har medlemmar som är bilbud som vill att vi tecknar avtal för dem. Så baserat på det så tror jag att det är ganska goda förutsättningar för att vi tecknar transportavtalet med Foodora. Sen när vi gör det, det är en tidsfråga. Jag tror ju mer på det här att man ska liksom vara förstående för varandras, ska man säga, situation och förutsättningar än att bara typ dra till med strejkvapnet direkt så. För det är ändå det vapnet vi har som fackförbund när vi har företag som anställer på det här sättet. Vi kan inte ens använda strejkvapnet med våld.
Nej,
det, liksom, det går inte. Och med Uber Eats aldrig. Alltså det går inte. De har ju gjort oss på något sätt väldigt handlingsförlamade där. Men med Foodora som ändå anställer så kan vi som fackförbund faktiskt göra saker som jag tycker är ändå ganska schysst mot oss. Så jag tror mycket mer på det här att man ska prata med varandra och liksom känna in och förklara så här, varför är det här viktigt och så. Och jag tycker ändå att de har numera, i början när vi pratade med dem, nu är det mycket insiderinformation här för er, men i början när vi pratade med dem så tyckte jag att det var många på Foodora som inte liksom visste vad kollektivavtal var för något och varför det var viktigt och vad svenska modellen var för någonting. Men nu har väldigt mycket av deras personal också bytts ut. De har helt andra människor på plats nu och de har också anställt andra människor, vilket gör att vi kan ha en dialog på ett helt annat sätt. De förstår varför vi gör på vissa sätt och vi förstår varför de gör på vissa sätt. I vissa fall så har de till och med så här frågat rakt ut, bara, vad betyder det här? Då har vi fått förklara för dem. De bara, jaha, okej, då gör vi på det sättet. Så det är en helt annan typ av dialog med dem nu än vad det var i början. I början var det liksom, för då är det också styrt från Tyskland. Det måste vi också ha i åtanke. Att de tillhör en stor koncern. Så i början var det väldigt mycket att de lyssnade på den här stora koncernen. Nu är de så pass självständiga skulle jag säga att de... Jag tror att de ändå kan liksom vara mycket mera så här fungerar i Sverige gentemot den stora koncernen än vad det var i början.
Ja, alltså vad tror du är liksom för då, vad ser de för fördel med att ha kollektivavtal? Att det är en i marknadsföringssyfte typ, att få så här lite goodwill, eller tror man typ att det kommer göra att man står bättre ut i konkurrensen gentemot Volt typ? Eller är det mer så, men det är viktigt, liksom, personal som stannar kvar.
Jag tror allt det där som du nämner, att det är både att man vill, alltså utifrån ett marknadsföringsperspektiv så är det bra för dem. Det är också bra för dem utifrån ett konkurrensmässigt perspektiv. De har möjlighet att liksom vinna upphandlingar nu på ett sånt sätt som de kanske inte hade tidigare. Företag vill anlita dem. Men sen är det nu också bara generellt att de vill rätta sig efter ledet. De har ju förstått. Det är, vi har ju påpekat för dem flera gånger. Vi bara, 9 av 10 företag i Sverige är organiserade. Ni behöver också organisera er. Så de har ju förstått att det är viktigt. Men jag tror också att de generellt tycker att, sådär, att det finns fördelar med det. Nu när de har en dialog med oss och de märker att det fungerar. Det är det som jag tycker är fint med den svenska modellen. Jag vet att jag håller på att vurma om det här väldigt mycket. Men att det blir liksom en ömsesidig dialog och en ömsesidig respekt där de ser att det finns fördelar med att prata med oss. Och vi ser att det finns fördelar med att prata med dem. Vi hjälper, som jag sa, vi hjälper dem om de har en konstig fråga till exempel. Som de inte skulle kanske ha fått hjälp av. Alltså de hade inte fått hjälp för det någon annanstans. Och sen så tror jag också att för att vara lite så här OPK igen. Jag tror att arbetskraften börjar bli också mycket svårare att få tag på.
Okay.
Så de behöver ju också visa att de är en schysst arbetsgivare och locka till sig liksom rätt personal. De vill ju kunna, de anledningen till att de anställer sin personal i, som alla andra arbetsgivare, är att de vill kunna ha en form av kontroll över arbetskraften. De vill ju kunna arbetsleda sin arbetskraft på ett helt annat sätt. De vill ju kunna så här, se så här, men till exempel Volt skulle inte kunna kontrollera om några av deras anställda har typ begått brott. Och de skulle säga att de inte gör det heller. Medan Foodora måste ju på något sätt så här kontrollera att de som jobbar för oss, är det verkligen schyssta personer? Eller liksom, de vill ju på något sätt vara ett schysst företag, tror jag. Så jag tror de också försöker konkurrera om själva arbetskraften, alltså de som jobbar för dem.
Men hur kommer det sig att det blivit svårare att få tag på arbetskraft? Har det liksom något att göra med migrationspolitiken just nu? Eller beror det på helt andra saker?
Det vet inte jag. Jag tror jag faktiskt har frågat dem om det här. Men vi kan ju liksom tänka oss att det kan vara en av anledningarna, absolut. Om vi skulle få spekulera. Men sen tror jag, alltså jag tror generellt att det liksom, att det har blivit svårare att få tag på. Jag tror att de upplever att många av de här andra oseriösa appföretagen, säger då Volt återigen, och Uber Eats, att en del av deras personalstyrka, de är inloggade i apparna samtidigt. För det som är bra med Volt är att när du väl får en körning så kostar den ganska mycket. De kan få 140 kronor för en leverans på Volt. Okay. Och då blir det lätt att man som Foodora-bud, om man är inloggad i båda apparna, trycker bort sitt Foodora, sin Foodora-leverans som man får 22 kronor för.
Just det.
Och så tar man Volt-leveransen istället som man får 140 kronor för. Mm. Och bara där tror jag att de känner att det finns en konkurrens om deras bud.
Mm. Ska vi prata lite om Volt och deras upplägg och gå in lite på de här frågorna kring workforce management?
Foodora är ju det enda budföretaget i Sverige som har tecknat kollektivavtal.
Mm.
Så det är ju liksom en utveckling av gigekonomin i Sverige vi kan se. Den andra är ju, som vi har pratat om i massa av poddar tidigare, men det är ju introduktionen av workforce management företag.
Exakt, och det är då, från början så var ju workforce management liksom en uppfinning av frilansfinans. Ja, ett workforce management bolag liksom tillhandahåller hela arbetskraften. I princip att ett plattformsföretag outsourcar arbetsgivaransvaret till den här tredje parten.
Ja, buden i Volts fall är anställda av Invoicer Business. De är inga liksom frilansare eller F-skattare eller någonting. De är anställda, men av någon som inte är deras arbetsgivare och inte av plattformen. Ja, som du sa, två aktörer, inget ansvar.
Ja, hur ser ni på det på Transport?
Vi tycker det är bedrövligt. Ja. Alltså, vi tycker det är svårt utifrån flera olika perspektiv. En sån sak som jag nämnde var att vi kan inte ens organisera de här buden på ett alldagligt sätt, skulle jag säga. Mm. Det är klart att vi kan organisera dem, vi har sagt att vi organiserar dem. Men det är jättesvårt för oss att så här, gå fram till Volt och säga att ni ska teckna kollektivavtal. För Volt kommer säga nej, men det är inte vi som arbetsgivare. Och så går vi till Invoicer Business AB och säger att ni ska teckna kollektivavtal. Och de bara nej. Och då säger vi, men vet du vad? Vi har jättemånga medlemmar som jobbar hos er.
Mm.
Om inte ni tecknar kollektivavtal så kommer vi sätta dem i strejk.
Mm.
Och då kommer de bara, vi bryr oss inte. Nej. För de påverkas ju inte alls av att vi sätter våldsbud i strejk. Det är ju våld som påverkas av det. Om just ens det, de så gör klart. Det.
Ja.
För de hävdar ju att alla deras våldsbud kan logga in och ut i den här appen när de vill. Att de inte är schemanlagda. Mm. De skulle inte påverkas av en strejk på det sättet.
Nej, det är det som är så lurigt. Ja. Alltså det blir ju, vi har ju pratat om dem som en bulvan i princip. Mm. Hur ser ni på, liksom, om det skulle vara så att Invoicer Business liksom är så, men nu vill vi teckna kollektivavtal. Ser ni det som, det är bättre än inget kollektivavtal? Är det ett alternativ? Mm. Liksom, finns det något kraft i den typen av avtal?
Absolut, för det som är att det finns redan ett kollektivavtal som går att applicera på dem. Det är inte som jag nämnde med liksom Foodora-avtalet att vi var tvungna att typ skapa nya villkor helt plötsligt. Utan med Invoicer Business AB så har vi ett avtal som heter bemanningsavtalet.
Mm.
För de agerar ju mångt mycket som ett bemanningsföretag. De hyr ju ut de här buden som är hos dem bara till Volt.
Just det. Just det.
Så det är ett bemanningsföretag i den bemärkelsen. Och då är det bemanningsavtalet som gäller. Och med bemanningsavtalet, det som är fördelen, en stor fördel med bemanningsavtalet, det är att när man tecknar bemanningsavtalet som arbetsgivare så måste man erbjuda heltidstjänster och det är tillsvidare tjänster.
Mm.
Så det är ett ganska, i fackliga termer, dyrt avtal för arbetsgivaren.
Mm.
Och det vill ju såklart Invoicer Business AB inte teckna, för att de anställer ju alla sina personal på visstidsanställningar. Det finns inga arbetstidsmått i deras avtal. Det står ju 0 timmar.
Ja, nej, exakt.
Jag har hittat ett avtal där det står 5% till exempel. Så det finns ju inte ett arbetstidsmått, så det är dyrt för dem. Det är klart de säger nej, vi tänker inte teckna det avtalet. Men det är det avtalet som gäller för dem i så fall.
Ja, en grej som jag tror inte vi har pratat om i podden, men det är ju att det verkar finnas något slags initiativ till ett gult fack inom workforce management.
Det stämmer.
Ska vi prata lite om det?
Ja, alltså,
det
är gärna.
Det är väl liksom, alltså vi fick nys om det för att det publicerades en jobbannons.
Ja,
för
LinkedIn.
På LinkedIn. Som facklig organisatör.
Mm.
Och sen så om man letade sig vidare så blev det tydligt att de som låg bakom den där annonsen var kopplade till frilansfinans.
Ja.
Vad är liksom ett gult fack och hur ser ni på den här utvecklingen?
Alltså ett gult fack i den här den här bemärkelsen specifikt, det är ju att det är ett fackförbund som har startat som en arbetsgivare. Så det är inte arbetstagarna som har organiserat sig, utan det är arbetsgivaren som har startat fackförbundet. Så det är facket kontrolleras av arbetsgivaren i det här fallet då. Jag skulle säga att det är liksom huvudkaraktären på det gula facket i den här situationen. Ja, vi tycker att det är också bedrövligt, såklart. Vi tycker inte att arbetsgivare ska starta fackförbund. Nej. Utan facken, det är arbetstagarna som organiserar sig och de ska vara självständiga.
Det stod ju typ i arbetsbeskrivningen i den här jobbannonsen. Så här, du ska balansera idealism och pragmatism. Eller någonting sånt. helt sinnessjukt.
Det fanns vissa tecken på att det var...
Men frilansfinans, det här är inte första gången. Jag tror de har nämnt tidigare att de har startat ett guldfackförening. Och sen så har de ju också, för att på något sätt visa att de är schyssta, tecknat avtal med säljarnas fackförbund.
Ja,
och då sa de att det avtalet täckte alla deras egenanställda. Och då påpekade vi bara, men hur kan det här avtalet gå att applicera på voltbuden? För det fanns lönenivåer i det här kollektivavtalet till exempel. Och vi bara, men voltbuden känner inte de här lönenivåerna, sa vi. Och vi bara, det står ju att man ska sälja sin arbetskraft i avtalet. Hur kommer det sig att voltbuden säljer, du vet, att man liksom är säljare? Det var, jag tror att det var i den vevan man började om man kerad voltbuden till Invoicery Business AB, för nu säger man ju att Invoicery Business AB inte täcks av det här kollektivavtalet. Nej, man har med säljarnas.
Ja, precis. Nej, men det var väldigt lustigt med det där, för de var också ute och vevade om att så här, det här är ett av de första kollektivavtalen inom gigbranschen, typ så.
Ja.
Liksom.
Och i det avtalet så står det också att man är visstidsanställd för evigt. Alltså att man kan aldrig bli fastanställd om man har det kollektivavtalet. Och jag har pratat med våra ombudsmän och de bara, vi vet inte ens om det här är lagligt.
Nej. Det är väl inte lagligt väl? Eller liksom, det är fortfarande när man, jag kan inte, eller liksom, jag är oerfaren när det kommer till arbetsrätt, får man ändå säga, men det är ofta som saker bara är olagliga rakt av. Det tycker jag är så konstigt. Ja. Det är inget annat del av ens liv som är att så här, här är allt olagligt. Och det verkar vara helt fine.
Ja.
Typ.
Nej.
Ja. Så här, jaha. Nej, det är klart. Ja, okej, ett instick av mig.
Nej, det är mycket, mycket märkligt.
Nej, men jag tänkte också på det. Jag läste en artikel i Transportarbetaren för några dagar. Nej, förra veckan kanske det var.
Det var ju ett gäng voltbud som var ute i vild strejk i Norrköping.
Ja.
Har du något på det?
Jag kan inte se jättemycket om den här vilda strejken, men det är ju i mångt och mycket att det är kanske 15-20 bud som har organiserat sig i Norrköping, voltbud, och de är väldigt irriterade på de här ersättningsnivåerna som de får för volt och att de inte får tillräckligt med leveranser då.
Mm.
Så då har de börjat trycka bort leveranser i appen, och det är så de har organiserat sig, att de inte tar några leveranser helt enkelt. Men nackdelen med det är ju att en strejk så går ju facket in och betalar den inkomsten som de förlorar. Så de har bara förlorat massa inkomst under den här tiden som de har strejkat helt enkelt. Vilka, det är jättetråkigt.
Hjältar.
Ja.
Och de riskerar också, jag vet inte exakt hur det är i volt, men att få liksom sämre typ bedöm, liksom sämre
betyg
för att de tackar nej till uppdrag.
Ja.
Ja.
Det ratingssystemet finns för övrigt inte kvar i Foodora.
Okay.
Det har liksom försvunnit med, alltså gradvis försvinner de här grejerna, vilket är bra. Men på Volt vet jag inte ens om de har ett sånt ratingssystem. För Volt menar ju då på att de inte vill utöva arbetsgivaransvar. Så ett sånt ratingssystem skulle vara en indikation på att de är arbetsgivare.
Okay.
Jag tänker att det där, det känns som en sån anpassning att man... Att de fattar att det är lite, alltså i och med EU-direktivet och sådär, att det är lite lagstiftning på gång typ.
Ja.
Och även om det kanske inte blev de kriterierna som först var aktuella liksom, i plattformsdirektivet, så vill man liksom ändå göra sånt som, undvika sånt som tyder på att man skulle vara...
Ja. Mm. Men man gör ju fortfarande det, man bestämmer ju vad de ska på sig för kläder.
Ja,
och vilka väskor de ska ha, och de måste betala alltså från sin lön, de här väskorna till exempel.
Ja.
Så det är fortfarande mycket sånt där som pågår.
Mm.
De hade ju räknat ut att de får liksom 19 kronor i timmen efter avdrag på resor och allt sådär. Så de tjänar inte så bra, helt enkelt.
Nej,
verkligen inte. Nej, precis. Men det var liksom...
I den artikeln så var det ju en intervju med en lokal ombudsman från Transport.
Mats.
Ja, exakt. Men det växer med att han ändå hade haft en del kontakt med dem som
likade. Precis, och han sa ju det också, att han stöttade ju hela den strejken, och han är för övrigt en av våra bästa ombudsmän, måste jag säga. Jag älskar Mats.
Shout out.
Han är riktigt, riktigt bra. Han sa ju det, jag stöttar den här strejken fullt ut, och jag förstår att de inte går med hos oss. Det är dyrt, sa han.
Ja, men timlan på 19 kronor, så
exakt.
Jävligt svårt.
Men han är en sån som kan verkligen, du behöver inte vara med i facket för att han ska hjälpa dig. Alltså han går in, han hjälper en trots det.
Ja. Vi hade ju Nazar Khan från Taxiunionen här också för ett par avsnitt sedan. De har ju inget fackförbund, Taxiunionen. Och de var så att ibland så uppmanar de ändå deras medlemmar att också bli medlemmar i Transport. Hur ser det ut inom Transport? Finns det liksom apptaxiförare som är medlemmar hos er?
Ja. Det finns det. Mm. Men det förutsätter att de inte är egenföretagare. Så för de här apparna så finns det ju företag som kör.
Mm.
Och som i sin tur har anställda.
Mm.
Så du kan ju registrera dig som antingen egenföretagare eller som åkeri. Mm. Och då har du anställd under dig. Så om du jobbar som anställd under ett av de här åkerierna så kan du vara medlem hos oss.
Just det. Och hur ser ni liksom på utsikten att organisera inom apptaxibranschen?
Jag tror apptaxibranschen är jättesvår att organisera, och hela taxibranschen är jättekrånglig, och det är många gånger man bara vill ge upp och bara låta den härja fritt och sen får typ staten hantera dem istället. Ja. För att det, typ börjar
det behövs kanske lagstiftning här.
Exakt. För det börjar bli mycket svårare för oss parter, och när jag säger parter så menar jag våran motpart, transportföretagen, att faktiskt liksom på något sätt rättfärdiga hela taxibranschen och organiseringen kring den. För att liksom kommit in väldigt många av de här appföretagen då in i taxibranschen, som gör det jättesvårt för oss att upprätthålla både organisationsgrad men också schyssta villkor. Och vi märker att många företag nu börjar så här, men hallå, de gör inte rätt, då tänker inte vi heller göra rätt. Och vi märkte nu, bara som ett exempel, att ett av de här appföretagen faktiskt vann en upphandling. Det kanske ni har läst.
Ja, exakt. I Uppsala.
Ja.
Ja.
Och vi gick i taket.
Ja.
Vi gick i taket när vi fick höra det här. Men det är också så här, de säger ju att de har gjort rätt. Och när vi har gått in och kollat så har de egentligen, de har ju gjort rätt för sig när de har upphandlat.
Upphandlingslagen suger.
Alltså det är liksom, det är ett svart hål.
Exakt, det är ett svart hål. Och det finns så här, en sån sak är att de har ställt särskilda kontraktsvillkor, vilket innebär att man som företag inte behöver uppfylla de här kontrakten eller de här villkoren fram tills dess att kontraktet börjar gillas. Eller gälla heter det.
Och seriöst.
Så Bolt behöver inte upprätthålla vissa nivåer fram tills deras kontrakt med Uppsala börjar gälla.
Exakt. Och det är för sjuktransporter.
Ja, precis. Och sen så har vi ju, vi Transport säger ju att man inte får köra med procentlön, heter det, provisionslön, när man kör upphandlad trafik. Medan våran motpart hävdar att men det är helt okej. Så där har vi också hamnat i någon form av liksom diskussion. Men det gör ju att Bolt då kan tillämpa sämre villkor när även om de säger att de ska uppfylla arbetsrättsliga villkor i kollektivavtalen. Allt det där gör ju att det blir mycket svårare för oss att organisera taxibranschen. Och vi får inte glömma bort att över 60% eller typ 70% av taxibranschen består av egenföretagare. Så det blir ännu svårare för oss att organisera.
Men egentligen är det svårt att vända när så pass stor andel är egenföretagare. Liksom, då är det ju liksom, det är svårt att gå tillbaka till att
anställa.
Verkligen. Men något jag verkligen inte fattar med den här upphandlingen i Uppsala är ju att, som jag har förstått det, så finns det krav i upphandlingen om att man ska uppfylla kollektivavtalsenliga villkor.
Ja.
Hur kan Bolt vinna det när de inte är arbetsgivare? Antingen är folk anställda av sina åkerier eller så är de egenföretagare. De kan ju inte, inte garantera kollektivavtalsenliga löner.
Det är ju det som är kruxet med hela taxibranschen. Det är att vi har företag som kan vinna en upphandling fastän de inte ens har egna bilar eller egna åkare. Utan de vinner upphandlingen. Det är jättevanligt, det händer i taxibranschen, att man vinner upphandlingen som en taxi växel heter det då. Och sen så säger man att man ska uppfylla de här kraven. Men så tilldelar man då, eller då ger man alla de här uppdragen till sina underentreprenörer istället. Alltså de som är kopplade till taxiväxeln. Och så är det de som får egentligen, om det skulle vara så att man typ bryter mot kontraktet, då får man ju vite. Då är det här stackars underåkeriet som får vitet och inte den som har vunnit upphandlingen. Så det hela taxibranschen och upphandlingar, det är bara ett stort kaos. Ja, så vi har ju sagt, vi sa ju till regionen att så här, ett sätt för er att kunna hindra, för de sa det, de bara, men de uppfyllde alla villkor, och eftersom de uppfyllde alla villkor som vi hade ställt, så var det inte så att vi kunde diskriminera dem och säga nej, nej, nej. Och då sa jag så här, men ett sätt för er att kunna kringgå oseriösa aktörer, att de vinner, det är att här, ställa krav på att man åtminstone ska anställa, som du sa. Eller att man ska typ ha egna bilar. Har man egna bilar som, alltså det är det minsta man kan ställa som krav. Såhär, kör du, är du ett taxibolag, då ska du ha egna bilar. Men det hade man inte gjort då. Och det tror jag också väldigt mycket på grund av okunskap, att man inte känner till. De hade ju till exempel inte pratat med oss innan.
Nej,
de har inte liksom pratat med våra ombudsmän eller någon.
Nej, det är också med, alltså, med provisionsbetalning. Man ligger lite extra mycket när det är typ sjuktransporter. För det är ju både en arbetsmiljöfråga och en typ patientsäkerhetsfråga. Alltså om du har incitament att köra snabbare, kommer det ju med risker. Liksom. Exakt.
Och en stor del av en upphandling är att man ska kunna genomföra kontroller på de som man har upphandlat. Och det är också en fråga, så här, hur ska ni göra det här? Hur ska ni kontrollera att Bolt faktiskt efterlever de här villkoren som ni har ställt? Och med vem? Så det är jättemycket sådana frågetecken vi har.
Men då säger Uppsala bara liksom att så här, det här har vi inte tänkt på riktigt.
De har nog sagt, det de har sagt till oss är så här, men vi har gjort allting by the book. Vi har gjort det utifrån konstens alla regler. Det är så här upphandlingar fungerar. Och det är så, för upphandlingar i taxibranschen fungerar på det sättet, tyvärr. Men jag tror att så här, ett sätt att komma åt de här appföretagen, det är att strama upp upphandlingarna och göra dem bättre. Det är tråkigt när de börjar vinna mer och mer marknadsandelar på de mer seriösa delarna av hela taxibranschen. Så jag tror att vi behöver komma åt det problemet.
Ja, verkligen. Alltså det är kanske gått från att de har konkurrerat med typ svart taxi till att nu börja konkurrera med exakt sjuktransporter och
exakt.
Ja, precis. Färdtjänst liksom.
Det som vi ser nu är ju liksom lite, å ena sidan en standardisering av plattformsarbete, alltså typ Fedora tecknar kollektivavtal, börjar liksom ställa upp på att möta vissa krav. Å andra sidan så ser vi liksom hur de här företagen äter sig in i det som innan var lite mer skyddat. Vad tror du om framtiden för plattformarna i Sverige?
Jag tror att det kommer sippra ner till flera branscher. Det har jag sagt sedan länge. När jag pratar med mina kollegor och andra fackförbund så säger de nej, det kommer inte hända.
Varför tror de inte det?
Men de menar på att den svenska modellen är väldigt stark och stabil, och den bygger fortfarande på det här med att företag är organiserade och arbetstagare är organiserade, och andelen egenanställda och egenföretag är fortfarande relativt få kopplat till andelen anställda. Så det är liksom så basic, hur ska man säga, rationell information man har samlat på sig. Men jag ser ju att i branscher som är lite känsliga, där organisationsgraden är relativt låg eller där man är väldigt känslig för olika förändringar som sker, så kommer det ju ske. Jag, till exempel, jag tror vårdbranschen hotas väldigt mycket av det här. Ja, och sen jag tror typ städbranschen är en sån också, riskbransch. Våran bransch, obviously transportbranschen, men jag har till exempel sett, alltså, bevakningsföretag bli mer och mer så här giggiga, om man kan kalla det för det. Vilket är sjukt, för att du måste som bevakningsföretag auktorisera dig, du måste få tillåtelse från länsstyrelsen och så vidare och så vidare. Men till och med i de branscherna så börjar det bli vanligt. Så jag tror att det här bara kommer att bli vanligare. Jag tror att vårt sätt att kunna hantera det här på, utöver det liksom mer självklara att vi som fackförbund organiserar och tar vårt ansvar, det är genom lagstiftning, men också från myndigheterna, alltså att de måste steppa upp. Jag brukar alltid säga att jag älskar Skatteverket, för Skatteverket är typ den myndighet som ändå typ gör sitt jobb. De kan göra så mycket, och de gör det också. Alltså, de är såhär, här är någonting konstigt. Så kollar de, och sen så bestämmer de saker. Medan i vår bransch så skulle jag också vilja typ att Transportstyrelsen är mer aktiv och jobbar mer aktivt. Såhär, till exempel de som kör för Volt, har alla de bilbuden som kör för Volt alltså trafiktillstånd?
Ja.
För trafiktillstånd måste de ju ha om de gör det i sin yrkesutövning. Ja. Man kan kolla upp det till exempel. Exakt. Jag tror också att man skulle kunna så här, från, nu är det väldigt svårt, stackars Arbetsmiljöverket har jag haft verkligen så här,
ja, mycket på sitt bord.
Ja, både mycket på sitt bord, men de har också haft
nedskärningar.
Ja, men de har också haft så här, det har ju tagit dem typ 2 år att bara få den här domen om att våld har ett arbetsmiljöansvar. Ja. Det tog dem hur länge som helst. Och det är nu de skulle kunna göra sina inspektioner.
Ja. Men fan vad de kämpar på. Alltså.
Ja.
Det tycker jag är imponerande. Det går långsamt, men de ger sig fan
inte. De ger sig inte. Jag fick höra, nu får de också insiderinformation här, att den handläggaren som liksom, ska säga, ägde den här, det här ärendet, att hon hade fått så här, uppgifterna om att Volt faktiskt förlorade, att hon typ hade bara, hon hade inte fattat det ens. Alltså, det var så svårt för henne att liksom, smälta den.
Ja, men hur ser du på lagstiftning? Vilken typ av lagstiftning tror du skulle vara?
Alltså, jag tror ett sätt är genom allmängiltiga kollektivavtal, och det är något som Transport också driver.
Just det. Vad betyder det?
Jag ska se om jag kan förklara det utan att typ använda min dator. Men det handlar om att man har ändå en minimilön som lagstiftningen ändå har sagt i en bransch.
Just det.
Och då så är det som gäller för de företag som inte har kollektivavtal.
Precis. Ja, det har väl funnits i kanske Danmark eller i något annat
land. Det finns i Finland.
I Finland, ja, det var något jag tänkte på.
Jag tror också att det finns i Danmark, du har nog rätt. Så det kan vara en väg att gå. Att i de här branscherna som är lite känsliga, där organisationsgraden är faktiskt ganska låg. Alltså till exempel industrin, där är organisationsgraden jättehög. Där kanske man inte ska ha de här allmängiltiga kollektivavtalen. Men i typ, till exempel i en bransch, säg då transportbranschen eller taxibranschen, definitivt taxibranschen.
Ja. Typ så hotell och restaurang.
Ja,
ja.
Så det är en väg att gå.
Ja.
Men hade inte det riskerat att utmana svenska modellen? Att företag hade kunnat säga liksom att okej, men då skiter vi och teckna kollektivavtal och väntar på att det kommer en minimilön, och så håller vi oss precis på minimilönen.
Ja, det är en jättebra poäng. Jag tror, alltså, baserat på hur det funkar i andra länder, så tror jag inte det.
Nej.
Men det är en bra poäng, verkligen. Mm.
Ja, men det blir väl som någon slags kompromiss typ. Ja, men gentemot en generell minimilön på hela arbetsmarknaden. Och att snarare då genom det här sättet rikta in sig på vissa sektorer.
Men det blir ju ett sätt för fackförbunden också att ge upp lite och säga så här, vet ni vad, vi kan inte upprätthålla en schysst organisationsgrad på det här företaget eller i den här branschen, eller vi kan helt enkelt inte reglera det här själva.
Nej.
Så det blir ju att man ger upp lite där. Men det är, liksom, det är kostnaden för det, helt enkelt. Ja. Man får helt enkelt inse att ibland måste man ge upp.
Ja.
Och det kanske är liksom att alternativet är ju... Ja, men det skulle ju vara att höja organisationsgraden jättemycket i de sektorerna. Mm. Där det finns väldigt stora utmaningar eller hinder att göra det. Så ja. Men svåra avvägning.
Om man lyssnar på det här och jobbar inom ett plattformsföretag, vad tycker du man ska göra då? Om man är intresserad av att förbättra sina villkor och facklig kamp?
Jag tycker man ska höra av sig till sitt fackförbund eller till det fackförbundet man tror man borde vara organiserad i. Och så kan man fråga dem, så här, vad kan jag göra? Det tror jag är det första man ska göra.
Ja,
så det är nice. Vi hade faktiskt, jag fick höra att det var en person som hörde av sig idag, var så här, jag vill organisera mig, hjälp mig. Hur kan jag organisera mig och mina kamrater?
Fan vad nice.
Det är verkligen början på allt.
Ja.
Det är början på allt. Med de orden så tackar vi så mycket för att du kom och hälsade på oss i vår podd.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Tack så jättemycket. Det var jättekul.
Ja.
Ni som lyssnar på det här, håll utkik i feeden, så kommer det mer avsnitt
ganska snart.
Ganska snart.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Hej då.